Underbart att prisa Jesus, underbart att vara i hans närhet. Får tacka Tanja också, mötesledaren, du var rakt på spåret. Det är bra. Halleluja. Om vi läser i Gamla testamentet och ser när Gamla testamentets gestalter upplevde att Gud var långt borta, då blev de, som Tanja sa, de blev i panik. De blev helt ifrån sig. Man ser David när han skriver i några av sina saltarsalmer. Han skrev: mina ben förtorkades av sommarhetta. Det var katastrof. Det var helt omöjligt att fortsätta. Så att deras syndabekännelse, det här är ju en Davids syndabekännelse som vi läser om i salmen. Så den kom på grund av att han klarade inte av att vara skild från Gud. Inte när allt var alltid sagt att han skulle vilja bekänna sin synd, eller i så fall skulle han ha gjort det direkt. Men han klarar inte av att leva och inte uppleva Guds gemenskap. Och det ledde honom till den här syndabekännelsen. Så det är viktiga ord som Tanja delar med oss här från början. Förra veckan så talade vi om att leva med Jesus som sin vän. Vi citerar Johannes 15:15. Så står det om just det här. Jesus säger så här att han kallar oss vänner. Men det är ju så intressant med Bibeln, jag vet inte om du har märkt det, när vi tar ett litet bibelord så finns det någonting före och det finns någonting efter. Har du märkt det när du läser i din bibel? Och vi ska tala vidare om det här, på det här temat. För dig som tyckte att den där undervisningen du hörde i söndags, den där kan jag, så ska jag lägga det i en lite annat perspektiv för dig den här dagen, så ska du få se att du verkligen behöver uppleva det här ännu mer i ditt liv. För i Johannes 15:14 så kommer Jesus med ett ganska märkligt påstående när det talar om vänskap. Vi ska läsa Johannes 15:14. Så säger Jesus så här: ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Vad är det för vän? Va? Om någon kommer till dig så här och säger så här: jag är nog vän med dig, bara du gör som jag vill. Så tycker man, det är väl inte mycket till vän. Eller hur? Och vi ska lite fundera på vad det här betyder den här dagen. Så jag hoppas att du inte bara tog hjärta med dig, utan att du också tog hjärna med dig den här dagen. Så ska du få lite rågbröd att tugga på den här dagen. Ni är mina vänner om ni gör det jag befaller er. Vi ska se lite grann vad det innebär. Om Jesus titulerar oss vänner, vad innebär det för mig att titulera Jesus min vän? Vad innebär det rent så här praktiskt i mitt liv? Och frågan som du ska fundera på idag, som jag vill att du ska tänka på. Vi tar nästa bild. Som du ska ha här i ditt sinne med det jag predikar för dig. Om Jesus är din vän, vart leder han dig för tillfället? Okej, förstått frågan? Va? Om Jesus är din vän, vart leder han dig för tillfället? Marina och jag samtalade om det här med vänskap, och hon frågade mig när jag förberedde min predikan att betyder det att man bara för att Jesus är min vän att han leder mig någonstans? Och jag lite studerade Guds ord och kom fram till att det gör nog det. Och vi ska se det här lite längre fram. Det är ju nämligen så att Jesus säger att jag är vägen. Han är inte hållpunkten, han är inte slutstationen, han är inte ändstationen på något sätt. Utan han är vägen, och Jesus kan man säga att han är ständigt på väg. Okej? Han är ständigt på väg, han stannar inte, han lämnar inte i gårdagens kanske misslyckanden eller gårdagens lyckanden och så vidare. Utan han vandrar ständigt vidare, därför säger han att jag är vägen. Och om du och jag är hans vän, så måste du och jag också vara på väg någonstans. Eller hur? Om vi är Jesu vän, om vi vill vara någons nära vän, då måste vi ju vara där den vännen är, eller hur? Vi måste befinna oss där den vännen är. Om vi då har en vän i Jesus som vandrar någonstans, så att för att vi ska kunna vara vän med honom, så måste vi vandra tillsammans med honom. Eller hur? Det är inte för komplicerat ännu. Bra. Det här blir ganska intressant. Jesus är ständigt på väg, och om jag är hans vän, då är jag också på väg någonstans. Och jag vill påstå så här, att det här är egentligen det som ger kristna livet mening. Ni vet, om man märker i sitt liv att man går i en rundgång. Man gör saker och ting, kanske saker och ting som man inte vill göra. Man gör det om och igen och man gör bättring och man försöker förbättra sig. Och så trillar man dit igen och så får man krypa till korset och så vidare och så vidare. Så kan det börja gå en sån här rundgång. Och man kan tycka så här med sitt liv att mitt liv leder ingenstans. Vart är mitt liv på väg? Och det är precis min fråga till dig. Om Jesus är din vän, vart leder han dig för tillfället? Vart är du på väg? Vart är du på väg? Kanske den här sommaren. Ja, jag är på väg att resa hit och dit och göra det här och det här. Ja, det är bra. Men vart är du på väg med ditt liv? Vad är det för någonting som du har lagt upp för målsättningar? Säger du, man ska inte lägga upp målsättningar för då blir man bara besviken. Nej, jag tror inte det är så. Jag tror vi behöver lägga upp målsättningar för våra liv. För annars kommer vi ingen vart. En löpare som ska vara med i en tävling, han löper med ett mål i sikte. Han går ut på morgonen och tränar därför att han vet att snart kommer tävlingen, snart kommer stafettkarnevalen som ni kanske har sett lite grann på Vasabladet och så vidare. Och då måste jag vara i form, därför stiger han nu upp på morgonen och tränar. Och jag tror det här är något som vi behöver få också. För jag vill säga så här. Många, även troende, lever sina liv utan att kanske ens ta i beaktande vad Gud förväntar sig av dem. Lite som mötesledaren sa här i början, att vi har nu Jesus. Han är med där, men kanske det blir kanske så här att han är med i vårt liv. I vår agenda, i vårt sammanhang och så vidare så har vi Jesus med. Men jag tror att det behöver vara mera än så för att det här ska fungera. Att vara vän, och den vännen kräver att jag gör som han vill. Vill du vara vän med Jesus fortfarande? Va? Bra. Men då säger han, då måste du göra som han befaller. Och då jag funderar på de här två orden. Att Jesus kallar oss till frihet. Eller hur? Visst är det så? Den som sonen gör fri, han är verkligen fri. Jag har kallat er ut i frihet. Jag sätter er fria på alla sätt. Det är Jesu budskap. Men samtidigt så säger han att vi ska göra som han befaller oss. Hur går de här två sakerna ihop? Lyssna här, om du går till Romarbrevet, det 8:e kapitlet. Romarbrevet 8:14. Så använder folkbibeln en lite märklig översättning på ett ord där. Så därför har jag lagt in de klamrar där. Vad de engelska och många andra översättningar använder. Det står så här. För alla som drivs, eller alla som leds av Guds ande, är Guds söner. Så står det vidare, ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande, i vilket vi ropar Abba, Fader. Med den här bibeltexten så vill Bibeln, eller vill författaren här säga, att vi är inte slavar, utan vi är fria. Okej? Okay? Den som gör synd är syndens slav, står det. Förr var ni slavar under de här världens makter. Jesus kom och han sätter oss fria. Okej? Okay? Han sätter oss fria. Men om vi läser vidare då så står det att anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn är vi också arvingar, Guds medarvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också bli förhärligade med honom. Vi är inte slavar, därför att en slav följer inte av fri vilja. Okej? Okay? En slav följde ju sin herre och gjorde som hans herre sa, därför att han hade inga val. När en slav, vi lever ju inte i det samhälle längre, så vi kanske inte har de referenserna. Men en slav, han gjorde som hans herre sa, för att annars så hamnar han i trubbel. Annars blev han slagen, annars blev han piskad, annars blev han plågad. Så han följde sin herre, inte av kärlek till sin herre, utan på grund av att han måste. Okej? Okay? Men vi är inte längre slavar. Vi har inte fått slaveriets ande. Vänner däremot följer av fri vilja. Okej? Okay? Och den fria viljan, det är det som Gud har gett oss. Det är det som vi, därför att vi är skapta till Guds avbild, så har vi den fria viljan. Och vänner följer därför att de vill. Därför att Jesus tvingar inte till efterföljd. utan du måste besluta dig för att följa Jesus. Okej? Du måste besluta dig för att följa Jesus. Du behöver inte följa honom. Ingen tvingar dig att följa honom. Utan du måste besluta dig för att följa Jesus. Och det är det här kanske som är utmaningen. För egentligen skulle vi kanske vilja, som Tanja talade om här, att vi skulle vilja att det är bara att trycka på knappen och så är strömmen där. Men för att strömmen ska finnas i din lampa, så måste ju lampan vara kopplad till uttaget, eller hur? Eller hur? Den måste vara kopplad till uttaget, den måste vara inkopplad uttaget. Om du trycker på din strömbrytare och den inte är där, så lyser det ingenting och du kan bli arg på lampan. Du kan föra den tillbaka till IKEA eller vart du nu, till Vasa eller Korsholm, då det beror på lite vart det kommer. Men så här, och du kan klaga på lamptillverkaren. Men problemet var ju att din lampa, den befann sig inte där strömmen fanns. Okej? Det var inte fel på lampan, det var inte fel på strömmen. Men det var bara att de här två var inte kopplade till varandra. Och det är på samma, jag menar, ingen tvingar ju dig heller att ha lampan kopplad till strömuttaget hela tiden. Utan du har kopplat den dit därför att du vill att lampan ska lysa. På samma sätt är det med efterföljandet av Kristus. Och det här är en utmaning för oss. Därför att det är inte en automatik i vårt liv. Utan efterföljelsen, Kristi vänskap, är ett beslut i mitt liv. Det är någonting jag beslutar mig för, att följa Jesus. Och som vi sjunger när vi döps, och aldrig mer tillbaka gå. Okej? Jesus tvingar inte till efterföljd. Men att gå den egna vägen, vi talar ju ibland om det som den enda synden. Människan gick sin egen väg. Det var därför hon kom bort ifrån Gud. Men att gå den egna vägen handlar ju inte bara om frälsning eller icke-frälsning. Utan jag kan lika mycket som troende välja att gå min egen väg. Eller hur? Jag kan lika mycket som troende välja att vandra i oberoende förhållande. Eller som Tanja var inne på, att jag kanske, fast Gud tar ett steg tillbaka i mitt liv, så märker jag det inte så jättemycket. Utan jag vandrar nu på, jag knallar på därför att jag har Jesus. Han är sån här vid behov, Jesus, i mitt liv. Så när jag behöver på honom, då ropar jag på honom. Men så fungerar det ju inte med vänner, eller hur? Om du har en vän i ditt liv som bara ropar på dig när han behöver pengar eller när han behöver hjälp, så blir du ganska trött på den vännen, eller hur? Ja, så är det. Utan vänskap är någonting djupare, någonting som behöver fungera längre. Så det här betyder att lärjungaskapet har vissa... Nu kommer det där jobbiga ordet. Håller i dig? Håller du i dig? Det har vissa... Och nu blir det krav. Lärjungaskapet har vissa krav med sig. Vi ska läsa Guds ord. Vi går till Johannes, det 21 kapitlet. Slutet av Johannes evangeliet. Efter Jesu uppståndelse, när de sitter tillsammans. Det här är kända ord. Men vi ska göra som man inte brukar göra, som inte kanske du brukar göra. Vi ska läsa vidare den här gången. Vi läser från 21 och 15. När det hade ätit, sa Jesus till Simon Petrus: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än dessa? Han svarade: ja, herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom: för mina lam på bete. För andra gången frågade han: Simon, Johannes son, älskar du mig? Han svarade: ja, herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom: var en herde för mina får. För tredje gången frågade han: Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad över att Jesus för tredje gången frågade: har du mig kär? Han svarade: herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa: för mina får på bete. Så fortsätter vi att läsa. Då står det så här: sannerligen säger jag dig, när du var yngre spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir äldre ska du sträcka ut dina händer och en annan ska spänna bältet om dig och leda dig dit du inte vill. Det här är egentligen, det står också senare i texten, det här var ju ett sätt på vilket Jesus beskrev hur Petrus skulle dö. Men det här är ett intressant bibelställe. När du var yngre gjorde du vad du själv ville. Men när du blir äldre så är det någon annan som spänner bältet och leder dig dit du inte vill. Och det här kan man också ta som ett exempel på en kristens andliga mognad. En kristen människas mognad. Att när man är barn, så det enda man frågar efter, det är vad jag vill. Hur kan Gud välsigna mig? Hur kan jag få mera välsignelse? Och så vidare. Men när man blir vuxen. När man blir vuxen som människa. Så lär man sig att det finns också andra människor än jag. Jag skulle vill säga så här. Att jag tror att det är dags att växa upp och bli äldre. Speciellt för oss som troende i västvärlden. Därför att mycket av det kristna livet i västvärlden. Som är främmande för många andra ställen i världen, det är det att vi har skapat en sån här kristendom av välsignelse. Vi ska bli välsignade och vi ska vad heter det, få det ena, kom till Jesus så blir du frälst och helad, kom till Jesus så får du pengar och ge tionde till Guds församling så ska han välsigna dig tillbaka och allt det här. Alla de här sakerna är ju sanna, eller hur? Vill Gud välsigna dig? Har Gud välsignat dig? Har Gud välsignat dig mycket? Amen. Räck upp din hand om Gud har välsignat dig mycket. Amen. Gud har välsignat mig också jättemycket. Det tror jag och det tycker jag. Men meningen med mitt liv är inte mig själv. Och Jesu Kristi efterföljd kan inte vara centrerat kring mig. Om jag ska vara Jesu Kristi vän, då måste jag göra det som han befaller mig. För förstår du, om Jesus är på vägen här hela tiden och han går framåt i mitt liv. Men jag vill gå min egen väg och vandra hitåt. Hur ska jag då kunna vara Jesu vän? Va? Det går inte. Utan det enda sättet för att vara Jesu vän, det är att göra som han befaller. Nämligen att vandra tillsammans med honom. Och det blir som för Petrus ibland. Att ibland spänner han bältet om mig och leder mig dit jag inte vill. Frågan är inte hur mycket du älskar Jesus när han gör som du vill. Utan frågan är hur mycket du älskar Jesus när Jesus gör det du inte vill. Eller hur? När Jesus gör någonting, när han är på väg i en riktning som du inte vill. Vad gör du då? Ja? När Jesus är på väg att försonas med den som du inte tycker om. Följer du då med? Följer du då med honom och försonas med den vännen som du inte tyckte om. Som kanske har blivit din fiende. Fundera. Vart leder Jesus dig idag? När du är hans vän. Om vi går vidare i Johannes 21 där. Och från vers 19 och framåt. Sedan sa han till honom, till Petrus alltså, följ mig. Petrus vände sig om och fick se den lärjungen som Jesus älskade följa efter honom. Det var han som vid måltiden hade legat vid Jesus sida och frågat, Herre, vem är det som ska förråda dig? När Petrus fick se honom frågade han Jesus, Herre, hur blir det med honom? Jesus svarade, om jag vill att han ska vara kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Följ du mig. Följ du mig. Petrus hade så mycket Asia. Han ville vara den här integreraren. Han ville, ja men alla ska följa Jesus. Och hela världen ska bli frälst. Och vi ber ju att alla mina släktingar. Alla mina vänner ska ju bli frälsta. Jesus frågar dig. Följer du mig? Vandrar du och jag tillsammans i vardagen? Är vi ett par som knallar på tillsammans? Vad rör det dig? Säger han. Jag tycker det är ganska tufft. Eller hur? Men då fick inte Petrus ha lite omsorg om Johannes. Va? Jesus sätter det i perspektiv där. Han säger att om du inte, vi kan svänga på den där saken. Om du inte följer mig, då spelar det ingen roll med resten. Vad rör det dig? Vad rör det dig, vad som händer runt omkring? Ser du till att du följer mig, säger Jesus. Det finns en sång som vi sjunger. Att lämna allt och följa dig kan kosta mig mitt liv. Har du hört den? Mm? Du har hört den? Ja, ni nickar här. Det är ju ganska hög bekännelse som vanligt i våra sånger här nu igen. Att lämna allt och följa dig kan kosta mig mitt liv. Men egentligen är sången bra, för att om vi läser, vi kan läsa några bibelställen, så är det precis det som Jesus kallar. Till exempel Matteus 4:18. Matteus 4:18. När Jesus vandrade ut med Galileiska sjön fick han se två bröder, Simon som kallades Petrus och hans bror Andreas, kasta ut nät i sjön. De var fiskare. Han sa till dem: följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. Sen gick han vidare och fann de två andra bröderna, Jakob, Zebedeus son, och hans bror Johannes. De satt i båten tillsammans med sin far Zebedeus och gjorde i ordning sina nät. Han kallade på dem och genast lämnade de båten och sin far och följde honom. Matteus 9:9. Jesus gick vidare och fick se en man som hette Matteus sitta utanför tullhuset. Han sa till honom: följ mig. Då steg Matteus upp och följde honom. De här människorna, när Jesus kallar dem, så lämnar de sina omständigheter. De lämnar sin situation, de ger upp sitt yrke, sin hemstad och så vidare. Och så följer de Jesus. Jag känner inte alla av er som sitter här. Men om man generaliserar för oss i Skandinavien, så har vi behövt lämna väldigt lite för att följa Jesus. Om du tänker på ett globalt och ett historiskt kristet perspektiv, skulle du hålla med om det påstående? Att vi har lämnat egentligen ganska lite för att följa Jesus. Kanske någon av er har fått utstå vissa uppoffringar. Men jag menar, om vi lägger det i perspektiv. När jag var liten och gick i skolan i lågstadienämnden, så kallade de mig för barfota Jesus. Men det räknar jag inte som ett jättestort offer för att följa Jesus. Jag hade en sån här cowboyskor en gång som hade lite större klackar. Och då sa de att jag har kanske då bibblan i klackan. sa de. Och sådana saker. Det kan hända att du har fått uppleva så. Men det räknas inte riktigt som ett jättestort offer för att följa Jesus. Om man tittar i ett historiskt perspektiv. Så vi har egentligen behöva lämna ganska lite för att följa Jesus. Och jag tror inte att vi ska be om förföljelse. Jag tror inte att det är en gudfruktig bön på något sätt. Men jag tror att det här kan vara en orsak till våra motivationsproblem. Kanske att man tycker man orkar inte riktigt och man känner sig omotiverade och så vidare. Man känner sig inte inspirerade. Kanske någon tänker att det största berget jag har att övervinna är att läsa min bibel. Och det är klart, då kan man lägga saker och ting i perspektiv. Vad det gäller att följa Jesus, då måste du läsa din bibel. Om det gör att du känner dig jättet som betungad, då har du inte saker och ting riktigt i perspektiv. Människor har gått i döden, människor har blivit uteslutna ur familjer, ur släkten. Människor har fått betala stora, stora pris för att följa Jesus. Kanske det är lite därför som vi har de problem vi har. För att vi inte har lämnat så mycket för att följa Jesus. Men samtidigt som jag säger det, att vi inte har lämnat så mycket, så måste varje människa lämna precis lika mycket för att följa Jesus. Varje människa, om man inte dör till sig själv för att följa Jesus, så kan man inte vara hans lärjunge. Om man inte lämnar sin gamla väg, sin egen rätt att ha rätt, så går det inte att följa honom. Därför att om du vill vara min vän, så ska du göra som jag befallt dig. Och Jesus befallning till dig, det är: följ mig. Följ mig. Bli Jesu vän. Bli den som vandrar i gemenskap med Jesus. Vi ska inte be om förföljelse, men jag tror vi definitivt behöver be om brinnande hjärtan. Om hjärtan som följer Jesus. Hjärtan som är fast vid honom. Hjärtan, precis som Tanja sa, så när vi inte upplever hans närvaro, då sker det någonting i oss. Då blir det här går inte. Då blir det panik inom oss. Då måste vi söka oss närmare honom. Om Jesus är din vän, vart leder han dig för tillfället? Vart leder han oss? Ja, han leder oss på många olika vägar. Psalm 23:3 har du säkert läst. Han vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Vill du gå på rätt väg? Vill du vandra på rätt väg i ditt liv? Det finns bara en möjlighet om du vill göra det. Det är att följa Jesus. För han leder dig på rätta väg. Han tvingar dig, på rätt väg för sitt namns skull. Men han leder dig på rätt väg för sitt namns skull. Så om du vill gå på den rätta vägen så måste du låta honom leda dig. Eller Matteus 11:28. Så säger Jesus så här. Kom till min väg. Alla ni som arbetar och bär tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lära av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är milt och min börda är lätt. Vart leder han dig? Han leder dig in i vilan. Eller hur? Han leder dig till en plats där du får ro för din själ. Men ro för din själ är inte en välsignelse som Jesus bara slänger över dig. Ro för din själ är en plats. Eller hur? Ro för din själ är en plats dit Jesus leder dig. Ett milt ok, det är en vandring tillsammans med honom. Alltså, ibland tror jag vi får lite välsignelse om bakfoten. Det är bara att vi knallar våran väg här och så kastar Jesus över oss en massa välsignelser. Det är inte riktigt så det fungerar. Utan genom att jag vandrar tillsammans med Jesus så vandrar jag i välsignelsen. Därför att Jesu väg är en välsignad väg. I lydnad till Jesus, där finns välsignelsen. Eller hur? Välsignelsen finns inte på min egen väg. Välsignelsen finns inte på den väg som jag stakar ut, den som jag tycker är bäst för mig och min karriär. Utan välsignelsen, den är en person. Eller hur? Välsignelsen är en person. Hans namn är Jesus Kristus. Vill jag bli välsignad? Vill jag uppleva den här ron i min själ? Vill jag uppleva det här lätta oket som kristen? Så behöver jag vandra i umgänget med Jesus. Jag har mött människor, predikanter och annat folk som har gjort väldigt mycket för Gud. Men jag har märkt att de har vandrat i vila. De har inte alls verkat stressade. Och så har jag mött människor som har gjort ganska lite och varit extremt stressade och så vidare. Men det är så, därför att vilan, den är en plats. Och den platsen är hos Jesus. Sjunger vi också en sång? Bara hos dig har min själ sin ro. Bara hos dig min Gud. Och det är det jag menar. Alltså Jesu vänskap och den här välsignelsen, den finns i Jesu närhet. När jag förblir, Jesus säger till sina lärare, ni förstår därför att ni har blivit kvar hos mig. Vad är garantiet för att du ska ledas rätt? Har du funderat på det någon gång? Men i ditt liv finns det många vägar. Och vi har sagt att i den yttersta tiden så kommer antikrist och det blir mycket, mycket förvillelse. Och så står det att efter 1000 år ska han släppas loss igen för att försöka förvilla. Vad är det som garanterar att du vandrar rätt? Vad är det som garanterar att du gör rätt sak? Det finns bara ett sätt. Och det är att du är hos Jesus. När du är hos Jesus så kan han leda dig rätt. Därför att han går konstant på rätta vägar. Han är till och med vägen. Eller hur? Han leder oss på rätta vägar för sitt namns skull. Vad leder han oss mera? Och en sak som är garanterat att han leder oss, och det är att han leder oss ut. Han leder inte oss in, han leder oss ut. Matteus 28:18. Därefter trädde Jesus fram och talade till dem och sa, jag har fått all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Och sen i vers 20, och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Han säger, jag har all makt, gå ut. Om jag går ut, så står det, då är jag med er. Eller hur? Om ni går ut och predikar evangeliet för allt skapat. Om ni går ut och gör lärjungar. Om ni går ut, så då, säger Jesus, då är jag med er. Jesus, det är inte så att vi sitter på en plats och så kommer Jesus till oss. Utan vi går ut i livet, ut i den vardag dit han har kallat oss. Och då är han med oss. Se jag med er alla dagar in till tidens slut. Amen. Börjar du få en bild av vad jag försöker berätta om? Ja, vad bra. Om du följer Jesus så leder han dig ut till andra. Om du bara är upptagen med dig själv och ditt, så är det inte Jesus du följer. Hårda ord? Ja, lite grann. Men han leder dig ut. Han leder dig på rätta vägar. Om du går ut, är du med honom, för det är där han är. Amen. Vart leder jag? Jag återkommer till min fråga. Eftersom Jesus är din vän, vi ändrar den lite grann, jag sa om tidigare. Eftersom Jesus är din vän, var tror du han försöker leda dig just nu? Jag sa några vägar som jag talar om här. Det finns en annan väg, 1 Petrusbrev 2:25. Så står det så här. Ni var alla som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till er själs herde och vårdare. Dit leder Jesus dig. Han leder dig till sig, för han är din själs herde och vårdare. Jag skulle vilja säga så här, han leder dig ur smärtan. Många människor går omkring och vandrar omkring i sitt liv med smärta i sitt liv. Man har olika saker, kanske det för oftast då, i det förgångna. Man har olika saker i sitt liv som förorsakar smärta, som förorsakar lidande, som förorsakar att man inte vågar ta sig för kanske de saker som ligger framför en. Jesus leder dig ur smärtan. Därför att han koncentrerar sig inte på gårdagen. Han koncentrerar sig inte på din förmåga. Utan när du går med honom så vandrar du efter hans förmåga. Amen. Och då leder han dig ur smärtan in i välsignelsen. In i det som säger att gårdagen är förbi. Någonting nytt har kommit. Redan nu visade sig, står det till och med i skriften. Han leder dig ut ur smärtan. Jag kan sluta med det här bibelordet i Johannes 14:6. Jesus sa till honom: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Vart leder dig Jesus? Jo, han leder dig hem. Alltså, det finns ingenting som är så underbart som att vandra tillsammans med Jesus. Håller du med? Det finns ingenting som är så underbart att få gå i Jesus sällskap. Att få vandra tillsammans med honom. Och det här livet erbjuder han faktiskt åt var och en av oss. Amen. Han gör det. Han står där med det här erbjudandet. Jag är vägen, sanningen och livet. Och om det är det du söker, säger han, så kom då och vandra med mig. Kom då och bli upptagen. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska allt det andra tillfalla dig. Var inte upptagen, var inte bekymrad över morgondagen. Var inte bekymrad över hur ska det gå med det här, hur ska det gå med det här, hur ska det gå med det här. Utan var bekymrad och var upptagen av att söka först Guds rike. Söka Jesu närhet, söka Jesu vänskap. Så ska han ge dig allt det andra också. Inte har jag någon aning vad som ligger framför dig i ditt liv. Inte kanske du heller. Men Jesus har. Han vet. Han vet varenda steg du tar. Därför vill jag bara säga, låt din vän leda dig genom en daglig relation till honom. Rasmus kommer då upp och spela lite grann. Ska vi prisa Herren. Ni är mina vänner om ni gör det jag befaller er. Hur gick det där ihop nu då? Det går ihop på det sättet att sanningen är någonting konstant. Försök hänga med på den här definitionen. Sanningen är någonting, den här världen säger att sanningen är relativ. Vi mognar till det ena och vi mognar till det andra i samhället. Och vi kan tänka oss det ena och vi kan tänka oss det andra i olika moraliska frågor och så vidare. Men enligt Bibeln så är sanningen konstant. Ja, sanningen är till och med en person, Jesus Kristus. Så eftersom sanningen är någonting konstant och sanningen finns här, därför finns Jesus här. Och det enda sättet att vara Jesu vän, det är att göra som han säger. För genom att göra som Jesus säger så kommer du i gemenskap med honom. Därför att han har ingen gemenskap med dina egoistiska vägar. Eller med synd eller med någonting annat. Utan han har gemenskap i sanningen, i ljuset. Så för att ha gemenskap med honom så måste du vandra i ljuset. Du måste vandra i sanningen. Då har vi gemenskap med varandra. Och så står det sen i Johannes, första Johannes. Och Jesu hans sons blod renar oss från all synd. Jesu hans sons blod renar från all synd. Jag behöver inte vara upptagen med mina tillkortakommanden och mina synder. Utan eftersom jag är i sanningen, jag är i Jesus Kristus, så renar han mig från all synd. Halleluja. Ska vi resa på oss? Tack Jesus. Halleluja. Det är alltid som med sommaren. När sommaren kommer så finns det alltid en uppmaning. Åtminstone känner jag det personligen i mitt liv. Det finns alltid en uppmaning och en längtan hos Jesus. Att få tag i oss lite mera som individer. Jag tror att Jesus vill vandra med oss på vintern också. I och för sig. Men jag tror att sommaren kan vara en sån tid. Då det går en eller två av två vägar. Antingen så kommer man ut i en massa annat. Grillbiffarna kommer du ut igen då. Oberoende. Men antingen kommer du längre bort från Jesus. Eller så kommer sommaren att vara en tid och du kommer närmare honom. Om det så gäller ditt böneliv. Om det gäller din bibelläsning. Vad än det gäller för sakens skull. Det är att komma närmare Jesus. Det är inte att plöja genom Bibeln. Eller att be en viss tid per dag. Utan det är att komma närmare honom. Ibland är det de här sakerna, de medel som vi använder för att komma närmare Jesus. Vi talar ofta om strukturer och strategier och det kommer vi att fortsätta med därför att vi tror att det är viktigt att vi arbetar effektivt i Guds rike. Men det finns ingenting som är viktigare än att ha en levande, pulserande, varm, brinnande relation till Jesus Kristus. Det är det absolut viktigaste i ditt liv. Det är att söka Guds rike först.